Nej.
Nej. Än...
Nej.
Tiesto.
Nej.
Okej. Okay.
Faktiskt inte.
Ja, hej.
Kom in i matchen nu.
Hej på dig, Douglas M. Johansson.
Ja, Douglas M. Johansson, ja.
Ja. Min film har ju släppts nu.
Min, ja, det har den. En av första recensioner. Det är kul att, för enligt den här filmen så heter jag Dylan M. Johansson. För det är mitt, vad ska man säga, artistnamn.
Då när du är mediekort, använder du.
Ja, får man vara så pretto i ett sånt här forum och säga att man har ett artistnamn? Det får man egentligen inte, va?
Nej, känns lite.
Alltså jag heter ju Mange, alltså det är jag som är Mange. Men mitt artistnamn är Dylan M. Johansson.
Artistnamn.
Så, ja, så när recensenten skulle klaga på mitt skådespeleri så skrev han att han Douglas M. Johansson.
Fan, jag flabbar, alltså.
Nej, men för de som inte fattar vad vi snackar om här så... I vår Halloween-special så var ju Filip Tegstedt med som gäst och pratade om skräckfilmer, va?
Mm, just det. Ja, det gjorde han.
Och då passade han såklart på att prata om den här filmen som han var mitt uppe i. Han skulle väl hålla, han höll på att sälja in den då till något lanseringsbolag.
Mm.
Och det blev ju de här Njuta Film som gjort lite sån här... Vad gör de med? Ja, det kan man ju säga.
Eller indiefilm.
Ja, indiefilm. Och nu har han gett ut Marianne där. Och där har jag en biroll, kan man ju säga. Så, så det var det vi snackade om.
Blir du igenkänd på stan och så?
Nej, men lägg av, nej.
Du är bara, ah, uppmärksamhet.
Nej, men vadå uppmärksamhet? Alla, det viktigaste...
Man sa mediekort. Jävla viktig, Pet.
Ja, du ser. Man kom, jag kan inte vinna den här diskussionen.
Nej, det kan jag inte. Douglas. Jag tänkte bara på den där Dogson. Dogsons bananpin.
Ingenting.
Jo, det här godiset. Det fanns en sån, den där vita hunden. Det fanns choklad som knastrar i munnen. Och så fanns en sån banankola med choklad på typ. Det här Cloettas, eller fan det var, maskot. Typ 94 kanske.
En hund?
Ja, Dogson.
Nej.
Va?
Fido Dido, vet du vad han är.
Det fanns en sån chokladkaka, så var det sånt, du vet, som knastrar i munnen om man åt den. Eller Dogsons raket eller sån här. Nej, måste ju komma ihåg. Nej, jag ska posta en bil.
Ja, gör du det.
Jag har kvar såna här... Det var någon sån här korsordskartongbit med han har jag kvar sedan 90-talet.
Det är sån som samlar på skräp.
Hoarder.
Hoarder, ja.
Horde Trooper,
ja. Ja.
Kollar du på det programmet sen?
Nej, det gör jag inte. Men de producerade i South Park en gång, så då var det roligt.
Jag såg det i veckan. Fy fan, vad äckligt. Det var en kärring. Alltså, hon hade så mycket skit och så många katter. Så att när de tömde huset så hittade de typ 16 döda katter.
Va?
Så att de fyllde liksom en sopsäck med döda katter.
Nej, vad äckligt.
Jätteäckligt.
Ja.
Så de är helt såhär torkade, vet. Och kattungar dessutom.
Men, vad du säger hemskt.
Men vadå, det var ju så. Oh, jävla spök.
Ghost.
Mm.
Men vet du vad?
Nej.
Det här är faktiskt episode 23 av Pixelklubben 64. Vad heter du?
Jag heter Sebastian.
Ja,
du heter och du heter Magnus.
du heter Sebbe, heter du. Och jag heter Douglas.
Douglas M.
Nej, Sebbe och Mange är det som talar till dig.
Ja.
Sebbe och Mange är det som talar.
Och Skeletor.
Ja, och detta är Pixelklubben.
Ja, nej, Sebbe och Mange tyst. Som alltid.
Detta är Pixelklubben 64, 80- och 90-talsretro på svenska. Förlåt, vad skulle du säga?
Nej, att det är vi som alltid i den här podden.
Ja, det är det. Ibland kan man vakna upp som jag idag och märka att det är snö ute.
Mm. Eller som jag, att det är sol och skönt.
Ja, så man vet aldrig vad man har förväntat sig. Men om man slår på Pixelklubben 64 så är det Mange och det är Sebbe.
Då vet man vad man får.
Har du köpt några sjöapor ännu förresten?
Nej, det har jag inte.
Nej. Men tror du på dem nu då? Nu när det finns svart och vitt?
Fantasifost.
Det är det ju inte.
Nej, det är bara... Nej. Men däremot så vill jag ha såna här trilobiter. Vad fan de hette de egentligen?
Ja, sådana som har alltid finns i sådana granitplattor och stenar och sånt.
Jo, men sådana som man kan köpa och odla så de liksom lever.
Ja, men inte de är utdöda sen typ 5 miljoner.
Jo, det är så sjukt. Man kan köpa sådana här frön som bara återupplivas.
Ja, men det är ju det som är sjöape, Sebbe.
Det är men då har jag haft sådana i så fall, men jag har aldrig hört att de heter sjöape.
Jo, men alltså, det var det jag sa. Ja, det finns de små räkor.
Jag
sa, det är små räkor som är en liten organism. De är så frystorkade. Och så, jo, men...
Ja, fast det här är ju trilobit. Alltså, de ser ut som små rockor.
Ja, men tänk att de hade brandat om det. Tänk att de hade kallat det för... de hade kallat dem för räddningspatrullen, säger vi. Eller med att man hade satt en titel, ett namn på dem.
Jo, ja. Jag vet. Men samtidigt som jag aldrig... Ja. Nej, jag hade i alla fall sådana trilobiter. Jag var lite...
Men fan då? Varför köpte man sådana?
Men typ djuraffären, det var ju inne ett tag, kommer inte ihåg.
Nej.
Så levde de i typ en månad.
Ja.
Jävligt fräsigt. Ja. Sådana kanske man borde skaffa.
Kanske det.
Ja. Jaha.
Ja.
Du är... Idag är det ju speciellt.
Vad är nu?
I alla fall för mig, för att det här är ju ett av mina favoritspel som vi ska snacka om.
Ja, vi fortsätter vårt Megaman-maraton. Det är egentligen inget maraton eftersom vi inte spelar dem i sträck. Vi kör bara Megaman-spelen i varannat avsnitt. Men det är Megaman 2 idag till Nintendo 8-bitars. Och det kommer vi som vanligt ranka i vårt betygssystem 1-8-bitar. Och sen har ju varje avsnitt ett segment som heter Tillbaks och bildruta 1. Och vad håller vi på med där? Eller vad brukar vi tillbaks och bildruta 1?
Retro, personliga minnen och sånt. Och just nu går vi igenom 80- och 90-talens coolaste actionfigurer, eller gobbar. Vi har ju avverkat He-Man and the Masters of the Universe, och idag tänkte vi snacka om Ghostbusters. Eller The Real Ghostbusters.
The Real Ghostbusters, ja.
Mm.
Du, förresten.
Ja.
Kommer du ihåg för länge sedan då vi körde intron från tv-serier vi gillade eller kanske hatade?
Ja, det kommer jag vara.
Det var ju tydligen en väldigt bra idé. För Garn och Tygg med Inga har ju även en subpodcast som heter Bajsprat.
Ja, just det.
Jag känner till. I senaste avsnittet av Bajsprat så kör de på exakt samma koncept. Intron från tv-serier.
Uff, vad lågt.
Din åsikt om detta, Sever?
Att vi är trendsetters.
Ja.
Ja, men fan, de har ju hållit på rätt länge, så jag menar, det är ju skumt att de gör det precis nu.
Idén är så jävla obvious att göra, så jag tycker konstigt att de inte i något forum har gjort det tidigare. Faktiskt.
Vi gör först.
Ja, fast jag måste säga att vi var ju lite mer, vad ska man säga, att vi spelar Ovid och gängen och Hike Outro och lite...
Mer udda intron heter
det. Ja, det kan man ju säga.
Vilket är roligare tycker jag, för att det är inte kul att spela upp alla som typ alla har hört till leende liksom.
Jaha, så vi ska inte spela Dr. Wily Stage 2 i det avsnittet, säger du?
Jo, det har jag funderat på fram och tillbaka, och det känns lite som en synd att inte ha med den faktiskt.
Nej, men min åsikt om det här med Garn och Tygg med Inga, det är liksom bara it's on.
Ja.
It's on like Donkey Kong, tänket. Nu
är... fight is on.
Ja, faktiskt.
Mm.
You got served.
Ja.
Så kan det vara. Men du, ska jag gå väg och hämta
Brevförhöjte.
Jag tror du brevbäraren har varit här då?
Kan vi kolla.
En liten hög idag, Sebbe.
Okej, först ut är Robin Uffe Niklasson. Han skriver, oj oj oj, nu händer det grejer.
Mer... oj 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 oj.
Oj oj oj. Jag tänker bara Björn och Henry. Kärleka, 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 nu kör vi. Oj oj oj.
Ja, jag tänker på Mongo från Yttre Rymden. Oj 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 oj.
Ooh, vad rädda vi blir.
Vi sjunger sånger om frihet.
Ja,
men alltså, om vi inte vet vad vi snackar om, så YouTube Mongo från Yttre Rymden, jul på Bahamas.
Robin skriver i alla fall, oj oj oj, nu händer grejer. Megaman 2. Min första kontakt med NES var just Megaman 2 faktiskt. Än idag anser jag att spelet i fråga är ett av de bästa spelen till konsolen, om inte ett av de bästa spelen någonsin. Musiken, grafiken, kontrollen, allt är snortajt. Metalmans vapen måste ju för övrigt vara det absolut bästa vapnet i spelets historia, eller vad säger ni? Jag har för övrigt inte glömt bort det som jag lovade. Invänta bara 64 likes. Har det. Ja, du kanske inte kommer ihåg vad han snackade om än, så det var rätt länge.
Oj, 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 oj. Du tror att jag är helt jävla sövd i huvudkåren. Ja. Men han snackade om att han ska skicka en låt till oss ju.
Nej, du var så verkligen sövd i kåren. Han ska ju skicka en historia om en viss superplay-recensent. Kul att säga, bara, jag har koll, tuff. Och så hade du. Ja. Jo, och jag vet vem det är nu, så att, men det ska inte avslöja. Men det ska bli kul. Sen har vi fått en iTunes-recension äntligen. Det har vi inte fått på länge, så det får ni fan in och skriva till oss.
Ja, det var länge sedan. Ja.
Mm, och den här recensionen är ju faktiskt från ingen mindre av den här människan som vann toppspelet Rumble Roses, som vi hade i vår slogan-tävling. YGen85. Okej, han skriver så här. Han ger oss 5 stjärnor och skriver... Vänta. Han ger oss 5 stjärnor och skriver följande. En av få renodlade retro-podcast som verkligen pratar om allt man vill höra om. TV-spel, barndomsminnen, actionfigurer, filmer, tv-serier och glassar man minns. Och de båda programledarna brinner verkligen för dessa ämnen.
Smält.
En mycket personlig podcast med mycket man själv kan relatera till. Skitbra. 5 stjärnor till er.
Ja, just det. Mm,
fint.
Fint.
God recension.
Ja, men faktiskt, det var ju jätteschysst skrivet. Nej, men just det där att det är ju inte bara tv-spel som gäller här ju.
Det blir mycket annat med.
Ja. Om just du som lyssnar där vill vinna vår nästa tävling, så in och gilla oss på Facebook. Det finns 4 platser kvar. Och sen har vi 64 likes. Och sen kommer vi lotta en vinnare av er. Och vilket spel är det man vinner den här gången?
Alltså det känns som att vi går ner oss mer och mer. Det är Tomorrow Never Dies. Så det till PlayStation 1.
Ja.
Det var det originalutgåva? Det var inte sån platen.
Nej, tyvärr. Jag vet. Det är, fast den har för hög status. Hade jag haft, hade jag haft platenutgåvan av den, det hade varit min största klenod.
Mm. Alltså det är bra för den som vinner kan ju slänga spelet. Så kan man använda för att dra det till Symphony of the Night kanske. Eller något med sådär spuken, spuken framsida. Ja. Så kan man ju byta det. Så.
Ja, det får jag nog säga. För det är hyfsat bra omslag på den här. Så det är i alla fall det.
Ja, alltid något. Ja, och... Vi har ju inga nya medlemmar.
Nej. Inte den här gången. Det är inga som har gillat oss.
Nej. Eller behagat oss. Ja, men du, Megaman 2.
Ja.
Det känns som att nästan alla, eller de flesta som spelade NES som barn, har någon, något minne av Megaman 2 just. Som jag till exempel. Vi var ju på Eurostop, en sån här shoppinggalleria här i Halmstad. Och då stod Bergsala där.
Finns även i Jönköping.
Jaså?
Ja, skitsamma. Ja.
Ja, hur som helst. Och där stod Bergsala med en sån här monter i mitten av den här gallerian. Och sålde massa spel och sånt. Och så gick jag fram så såg jag Mega Man 2. Alltså jag visste inte vad Mega Man var innan dess. Och jag vet egentligen inte varför jag ville ha just det, för att omslaget är rätt fult.
Ja, vad fan var det som kan ha lockat dig då? Okej, okay, om du har sett typ bossmenyn eller någonting, man får se alla.
Nej, det är väldigt konstigt. Men
vadå, hade de ingen tv-skärm där det spelades då?
Tror inte det. Okay. Jag kommer att vara en sån här urformad monter, så stod de i mitten och så låg det massa. Och det var så jävla billigt. Jag får mig att jag läste det någonstans att de skulle ha... Jag kommer inte ihåg om det var någon sån här kupong man tog med eller vad fan det var, men de kostade 249, minns jag, alla spelen då. Detta måste ju ha varit när, precis när SNESen hade släppts, kan jag tänka mig. Och då fick jag i alla fall Mega Man 2 och Battletoads. Och sen fick jag en sån här Nintendo-case. Du vet, en sån här hård, ful, grå grej som man kunde ha alla NES-kassetterna
i. Ja, ja.
Som var jättedålig. Men jag fick i alla fall Battletoads, Mega Man 2 och den. Och sen gick jag hem och spelade Mega Man 2 och tyckte att det var skitcoolt.
Yeah. Ja.
Fast du hade väl aldrig...
Nej, jag hade inte det. Första gången jag spelade på riktigt, det var så sent som 2002. Alltså jag hade ju provspelat det flera gånger hos dig bland annat. Och spelat... Jag hade säkert provat alla bossar, fast aldrig i ett streck. Men då var det så att, nej nu jävlar, nu ska jag... Nu kommer han igen, han med lena händer.
Vi jag var tänkte på också ta upp honom.
Vi var på en fest. Så vad blev att vi började prata om gamla spel. Och så sa han, han vill gärna hända, ja, alltså Mega Man, det hade faktiskt jävligt bra musik. Och sen efter att han sa det, då blev jag så här, ja, men shit, bara att han sa det så måste jag se till att spela den. Jag frågade han som alltid blev röd i ansiktet.
Han ja.
Ja. om jag kunde få låna hans Mega Man 2, och det fick jag.
Ja, han vill gärna hända hjälpte mig med Mega Man 2, för att...
Men det var ju det som var hans superkraft, ju.
Ja, han var ju en form av gud på tv-spel.
Eller en guru i alla fall.
Oj, jävligt bra på
mig. Det var alltid han man frågade om han körde fast.
Det var det.
Så kom han alltid hem verkligen. Och så här.
Han var liksom som Nintendo-klubben.
Ja, precis.
Bland
oss. Ja, fast han kom hem till henne istället. Han var doktorn, gör hembesök.
Ja, men det var faktiskt så.
Jo.
Oftast när jag lekte var när jag var lite, då var det för att vi hade pratat om, men typ, jag har mig mot två. Och så bara, har du kommit dit och dit? Nej, jag har inte klarat Crash, men... Bara, men då kan jag komma hem till dig för att jag har klarat han.
Ja, men jag vill minnas att det var han som erbjöd sig också. I alla fall när jag hade kört fast i Turtles. Ja.
Nej, för att jag klarade ju... Jag tyckte att det var väldigt svårt att spela lite. För jag var ju inte lika bra på spel då som jag är nu. Det är ju verkligen tvärtom mot vad typ alla andra säger. Men...
Ja, samma här.
Ja, men jag lyckades klara alla bossar utom Crash, men alltid, jag tyckte att han var jättesvår. Så att det hjälpte han med rena händer med att klara. Och för övrigt var Bubbleman den allra första bossen som jag testade, för att titta, han såg så jävla cool ut i menyn.
Ja, men samtidigt så är det ju ett logiskt val. Liksom, du ska välja en av de här. Det är ju rätt, vad ska man säga, med tanke på hur vi läser och sånt i väst, att man väljer den högst upp, längst till vänster.
Ja.
Man tar dem från vänster till höger. Så att det är ju naturligt. Han ser ju ut att vara först på det sättet också.
Ja, men jag gillar ju sådana dykare lite.
Ja, det gjorde du, ja.
Ja,
så då är det sådana Action Force-dykare.
Aha, den är rätt cool, den finns.
Är det den lilla?
Ja,
lila.
Ja, får man en sån här rocka till. Han fick jag ju när vi åkte till Helsingör. Måste vi ha Helsingör?
Du menar Helsingör?
Ja, jag fick den dykaren och han Big Bow, han är boxaren. Så öppnar jag dem på båten och såklart. Och så sa mamma då, men om jag öppnar inte de här, då kommer du tappa bort saker. Så bara, nej, men ja, såklart tappar jag bort ena sinfoten till han, dykan, och ena boxhandsken till Big Bo.
Nu måste jag fråga, när det hände, var det en sån som vågade erkänna det då, med tanke på att hon faktiskt hade sagt, öppna nog inte det här, för du kommer slå bort grejerna?
Nej, jag vet inte, jag var mest less.
Okay. Ja, det i sån situation jag lite hade aldrig erkänt det. Vad var det? Mega Man 2, ja.
Det var inte säkert att det skulle komma en uppföljare, för att det var inte så där jättepoppis och framgångsrik. Så att jag pratade också förra avsnittet att Keiji Inafune fick ju sitta vid sidan om och göra det här, för att han ville ju verkligen ha en uppföljare till Mega Man, men han fick ju inte störa de andra spelen de utvecklade. Så att han fick ju sitta på nätterna bara för att han är japan.
Jag undrar, alltså hur det såg ut. Vi säger att, vad kan det vara, att 7 killar som satt i någon typ av Capcoms mindre kontor, helt enkelt, framför varsin dator, väl, och någon vid ett skissbord med papper och penna. Alltså det måste ha varit jävligt kreativt. Och så har de säkert på en sån där intensiv klassisk musik i bakgrunden.
Mm. Det känns som att de fick göra det de ville verkligen.
Och så som man brukar säga när det är NES-spel och sånt, alltså det var begränsningarna som gjorde det så bra. Alltså att man var tvungen att utnyttja begränsningarna. Som, Det dröjde ju ett tag innan det släpptes i Sverige. Det var ju lite så på den tiden.
Typ 2 år.
Ja, det blir det väl. Mega Man 2 släpptes nämligen här julen 1990. Och jag har ett nummer av Nintendo-magasinet från precis den månaden. Man skrev om Capcoms 2 stora titlar då, som i stil med att de här 2 spelen kommer vara överst på allas önskelister. Därför att Mega Man 2 och DuckTales, också släppt av Capcom, släpptes nämligen på samma dag.
Det är rätt skumt att de valde att släppa dem. Ja.
Fast det är ju mer Bergsalas fel.
Ja, jo. Ja, jag menar ju Bergsala. Men ja, det är ju klart, DuckTales var ju väldigt populärt. Men det är rätt kul att 2 av Skandinaviens mest populära NES-spel släpptes samma dag.
Ja, det är sant. Och som står sen idag vad gäller popularitet. Mm. Och du vet, folk som, vi säger sån, folk som precis har återupptäckt retrospel och sånt. Ja, vilka NES-spel ska jag köpa? Det brukar vara DuckTales och Mega Man 2 som de blir rekommenderade.
Jo, jag läste någonstans att DuckTales var ju ett av de mest sålda NES-spelen i just Skandinavien. Omslaget till det här spelet i Europa, eller det fanns egentligen 2 omslag. Tyskland hade ett där han var mer lik den japanska, och vi hade ett där han var mer lik som på första spelet. Han ser ut som en kar liksom.
Ja, vänta,
en smal kar.
Det här tyska omslaget, det är inte det som är NTC-utgåvan, det här tecknade omslaget där Quickman är med på omslaget och han är...
Nej, det är inte den. Det är Megaman har rödvita, alltså en av de här item-dräkterna på sig.
Ja, men den har jag sett.
Och så är det med Airman aktiv. Och så är det någon Dr. Wily. Fast det, ja, det är rätt snyggt, det är omslaget ändå.
Jag ska se om vi inte kan lägga upp en bild på den också. Även om den är snyggt tecknat, så är det ju ändå, alltså det omslaget vi fick här, det är ju den som failar mer än amerikanska. Till skillnad från när du var i Mega Man 1.
Jag gillar ändå den amerikanska på något sätt.
Men båda är sådana, va? Har de verkligen spelat spelet?
Fast, alltså det är Mega Man 2s omslag, det vi fick. Det känns som någon sån här gubbe som har ritat det. Speciellt bakgrunden. Det är så här, en gubbe har sett något så här, någon robot eller monster då i spelet. Och så bara, så ritar han liksom ner och han tycker att det ser ut för honom för att han är tråkig liksom. För att i bakgrunden så finns det ju på Airmans bana att de här jävla demonerna med skruvar som
kossorna som jag kallar dem.
Som skjuter ut, ja just det, kossorna kallar dem. Som skjuter ut öronvax typ. Det finns ju en tecknad bild på den i bakgrunden på omslaget som är jättekast verkligen. Och sen är ju den här draken med.
Mäcka.
Fast den är liksom silver.
Och Megaman har själv också silviga kläder, eller dräkt.
Det känns lite så ostigt.
Men du?
Ja.
Vi säger då att det kommer en nisse. Eller en tomte. Det är kul att man kan kalla folk både för tomte och nisse. Men det kommer så här en tomte till dig och så bara, ja, tuff. Eller hur snackar han? Vänta lite.
Tomte?
Nej, så här, fan, jag har aldrig spelat den Mega Man 2. Vad är det? Alltså om du skulle förklara för någon så här, vad är Mega Man 2? Men vad gör man? Liksom... Vad ska man göra? Vad ska man göra? Är det sånt Call of Duty? Vilka skjuter man Call of Duty? Är det tyskar?
Ja, om de skjuter.
Vilka skjuter man i Call of Duty? Jag har inte spelat
sådana nya spel. Jag har aldrig spelat.
Nej. Är det sådana tyskar? Sådana Modern Warfare?
Det är sådana rysta eller sådana. Jag vet. nej, jag hade sagt att det var en tidlös action-plattformar med skitbra musik.
Ja,
vad har du sagt? Det här är sånt gammalt dataspel.
Nej, jag bara menar, ja men det är ju actionplattform, hoppa, skjuta. Jo men man måste ju nämna det här med vapnen också ju. Att det är som är grejen, att man möter bossar och så väljer man i vilken ordning och så får man deras vapen. Och det hade också i det här spelet, det var ju det här banbrytande lösenordssystemet, det här med rutnätet.
Som var väldigt mycket bättre än tidigare, var typ 100 rader med olika tecken och bokstäver och skit.
Ja, också. Ja, men till exempel The Goonies 2 och Kirikarus till exempel. Minns jag att det var sådana här frukter.
Ja, just det. Kirikarus hade ju jävligt långa. Fast det var ändå rätt kul att de var duvornas mammor. kommer bort.
Mammas stuga kommer bort.
Ja, just det. Mm.
Fast det berodde ju på, ja, fast jag tyckte det var helt en av de största grejerna jag någonsin hade hört när jag hörde det. Fast nu har jag förstått, det beror ju bara på vilken ordning konsonanterna och vokalerna kommer i. Så det spelar, man kan byta ut emot egentligen vad som helst där. Bara det konsonanterna och vokalerna på de ställen där det ska vara.
Okej.
Men det, vad var det jag, jo, på talen med lösenord. Jag såg på Cinemassacres hemsida, James Rolfe, vår förebild. Nej, men vår vän.
Ja, tante.
Jag såg på hans hemsida, han har lagt upp en video från när han var, det står My First Reviews.
Ja, de kollar jag också på.
Ja,
fan, jag, ja, när jag såg det tänkte jag fan att inte man hade så här föräldrar som hade filmkameran och liten och så. Det hade varit kul.
Det är kul att han sitter där 8, 9, 10 år gammal och så säger han samma, du vet, han klagar på det med lösenordssystemet. Yeah, right, that's a zero and that's a O.
Ja, det var väldigt kul.
Ja.
Fan, det måste vara skitkul att ha sådana videos.
Ja. Jag har nu i Stockholm 95.
Va, hade du det då?
Nej, jag har det nu.
Vadå nu?
Alltså, jag har en inspelat nu, jag är i Stockholm år 1995.
Fan, det vill jag se ju.
Nej, det får
du. Varför då?
Jag är så tjock.
Ja, men. Mm. Vad säger du? Jag vill ha mat.
Nej, jag säger neger, säger jag.
Va, gör du det?
Ja.
Ja,
men det, så var det ju på den tiden ju.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag säger det bara. Min syra säger, vi kan inte filma för du är så mörk. Alltså det, att det inte finns något ljus i rummet. Och säger bara, jag har som en neger.
Så bara, ja, exakt. Som en neger.
Ja. Och så säger jag att jag har fiskat hajar på Teneriffa också, av någon anledning.
Jävla idiot. Jaha.
Och så ska jag rita, och så, nej.
Jo, men jag kommer kräva att få se.
Ja.
Ja, just det. Men just i alla fall, Dr. Wily har ju byggt 8 nya bossar som vill förstöra för Megaman.
Ja.
Och det är ju hans uppdrag att återigen rädda världen som den sanna hjälte han är.
Mm. Så den tysta, plikttrogna robotboken. Mm.
Och i introt, vilket är typ ett av de coolaste introna ever till ett tv-spel.
Ja.
Så börjar en jättemysig lugn låt. Och samtidigt så ser man skärmen scrolla uppåt på en jättehög skyskrapa. Och sen under tiden så går det snabbare och snabbare. Och låten blir mer liksom intensiv. Och sen så står Megaman där uppe. Och så kommer den loggan. Och så har han ingen hjälm. Och så blåser det i håret. Och så är det en skitbra slinga som spelas. Och så bara sitter man där bara.
Wow. Den har ju blivit, vad ska man säga, parodiserad på många olika. Det är många som använder just den bilden i sina loggor och sånt.
Fast det är inte som en parodi, det är väl mer som en hyllning.
Ja, hyllning kan man väl säga. Ja, men parodi är ju oftast.
En parodi låter ju mer negativt.
Ja, det är sant. Ja, nej, just det. Mm.
Just det. Och här får man ju välja svårighetsgrad. Kunde man göra det i ettan, verkligen?
Nej.
Nej. Eftersom vi var när vi spelade den här Collection, här NTSC-utgåvan, så, eller i alla fall för min del, så känns PAL-versionerna jävligt långsamma nu. Det är lite synd. Men Normal måste väl vara easy här.
Normal är easy, ja.
Och har det liksom som vi var nu.
Ja, men det är ju det. Jag tror det är en av anledningarna till att Megaman 2 ryckte om sig att vara så enkelt. Därför att oftast man ska välja svårighetsgrad så tar man ju inte difficult först, utan man tar ju Normal.
Nej.
Och vet inte om att det där egentligen är easy mode.
Nej, jag har inte tänkt på det alls. Alltså, jag tror aldrig jag har valt det svåra.
Nej.
Alltså, jag tycker det är rätt bra, just för att Megaman spelar ju jävligt svåra och alla på den tiden var ju inte skitbra. Men de kanske ändå ville spela Megaman, så att det är rätt bra att det finns.
Man vill ju inte känna sig kass och ta något som inte är easy. Tar man Normal så är man i alla fall på någon form av vanlighetsskala. Men det är han, Lasho?
Lasho.
Han är... Nej, eller ja, fast han har inte fått ett namn.
Nej, det stämmer faktiskt.
Det är ju den här specialvapnen man får efter att ha klarat vissa bossar. Men här heter det bara item 1, item 2, item 3. Så här sådana olika.
Det är väl inte riktigt Rush. Det är ju bara grejer som är samma färg som Rush.
Ja, dels har han inte fått sitt namn och dels har han inte ens med. Så att,
nej, så att ja. Det stämmer. Ja.
Och sen finns det någon som heter E-Tanks, vad är det?
Ja, mest klassiska grejerna i Megaman. Nej. Det fyller ju upp, va?
Vad de mest klassiska grejerna i Megaman?
Ja, mest ikoniska grejerna. Det är som svampen i Super Mario. finns ju t-shirts med E-tanks.
Den var ju bara taget i loften.
Nej. Och det finns ju massa. Det finns, okej, jag har sett typ kuddar, E-tankskuddar, energidryck, t-shirts. Det finns ju mycket som helst.
Ja.
Ja. Just det. Det fyller i alla fall upp ens liv.
Det gör det.
Men i det här spelet så kan man ju bara ha 4 stycken totalt.
Ja, hur var det nu i ettan med E-tanks?
Nej, det fanns ju inte.
Det fanns ju inte. Nej. Och här kan man bara 4. Men från och med det här spelet så är det väl typ 9 i alla fall man kan ha. Eller om det är 8.
Jag glömmer alltid det, för att,
ja, jag tror att det, är 9.
Det känns som att jag aldrig tar E-tanks. Vilket alltid blir fel på slutet. För att det blir så svårt.
Nej, men när vi har spelat har vi ju tagit det ju. Då har vi alltid gjort så här, oh, nu måste vi dö så vi kan börja om på den här banan. Så vi samlar på oss E-tanks.
Fast innan dess har jag aldrig gjort.
Okay.
Det var då när vi började spela om verkligen skulle varva. Ja, sen när det är dags att välja bana, då är det ju för första gången också. Det var, snackade vi om i ettan, att där var det lite annorlunda meny. Det är ju inte så som man är van vid. Men här är det ju verkligen som man är van vid. Då är det ju bild på alla bossarna, eller deras ansikten då, vilket känns väldigt rätt.
Ja, just det.
De är så jävla snyggt pixlar, de här bilderna.
Ja.
De hade ju verkligen funkat som stora tavlor.
Ja, för att det ser, ja, pixlar ser så jävla fult. Det ser så fult ut när det är uppförstorat. Man måste gå för så långt bak för att uppskatta den tålen. Nej.
Det är det som är snyggt med pixlar, att det är liksom kantighet. Och ja, den här känns så jävla retro för mig, den här menyn. Varenda gång jag sätter på spelet så känns det som första gången jag spelar det.
Det kommer tillbaka.
Ja, verkligen. Mm. Och jag har alltid någon speciell ordning. Alltså det här spelet är ju det man... Egentligen behöver man ju inte välja dem i någon jättespeciell ordning, för att de är ganska lätta allihopa.
Ja, det kan vi säga. I de andra Megaman-spelen så kommer vi såklart berätta om bossen i den ordningen som vi brukar ta det, med tanke på vilket vapen man ska använda. Men här är, alltså, eller hur? Alla är ju egentligen, alla bossar är utslagna mot den vanliga Megabusten.
Samtidigt när jag var liten så var det ju ett fåtal som jag verkligen inte kunde klara utan, som Quickman. Det gick ju inte utan Flashmans, till exempel.
Ja, det är på själva banan, eller du menar
på bossen, alltså Quickman som boss. Fast nu är man ju så mycket bättre på då att spela. Det är så mycket så att någon som börjar spela det nu kan jag nog tänka mig kanske kan behöva köra med någon viss ordning, jag vet inte. Det är väl det enda som är lite tråkigt med att inte man behöver ha så mycket strategi just med bossarna. Så.
Ja, jo, du har rätt. Därför att det är ju det som egentligen är Mega Man, det här stensaxpåse-grejen.
Och samtidigt så finns det ju alltid en som är bättre på någon, så att det blir enklare och man märker att fan, den här är... nu gör jag rätt liksom. Men man behöver inte.
Men jag gillar logiken i det. Alltså inte bara det att is är svagt mot eld, utan att det till exempel kan vara att Woodman, bossen gjord av trä. Vem är han? Vems vapen är han svag för? Jo, såg klingan såklart. Så det är metal. Alltså, jag gillar att det är så logiskt det där.
Jag har sådana här quick, men att han liksom är snabb. Och då förstenar man. Eller man stannar tid så att han inte blir snabb längre. Liksom. Mm. Ja, det är mycket bättre än ettan, tycker jag.
Fast ingen är så gullig som Iceman här.
Nej.
Jo,
fast
metal
han har en väldigt gullig hand. Ja. kawaii. Men han har jättegullig hand.
Kawaii.
Just det. Han Arino, Games and CX, japanen som jag har snackat om innan. Han körde ju Mega Man 2. Och när han valde Metaman så ser man ju han i rymden och sådär. Så sa han faktiskt, kawaii. Just på Metaman. Jag skrattade.
Mm. Och han hade alltså genomsvett som vanligt då, så hade det suttit och spelat.
Ja, han hade sån cooling pad i pannan.
Okej.
Ja, men i alla fall, vi kan börja med Bubbleman då, eftersom det var den första bossen jag spelade när jag var lite.
Ja, vad hittar vi där på hans?
Det är ju en vattenbana med den bästa jävla vattenmusiken jag någonsin hört.
Diveman i Mega Man 4 är bättre.
Nej,
den är bra.
Icke. Det här känns som en av de mest klassiska Mega Man-banorna. Just med de här... Ja, först så går man ju på vanliga plattformar och så jättesnyggt vattenfall i bakgrunden. Och så kommer det sådana grodor som skjuter ut,
så eller spottar
ut. Ja, hör du med babyn? Och sen när man går förbi det här partiet så hamnar man ju under vatten. Och det är ju här det legendariska Megaman-vattenfysiken uppenbarar sig ju.
Som var med i ettan också.
Fast här har de gjort lite mer av det. Och det är så jävla snyggt, den här blåa bakgrunden.
Ja.
Det ser så rent ut. Och sen kommer man ner till de här gigantiska röda lysrobotfiskarna.
Är de gubbefish?
Och de tyckte man ju var alltså
Gubbefish!
så jävla stora sprites liksom.
Ja.
Väldigt imponerande. De skjuter ut räkor som också är rätt irriterande. Sen finns det ett parti som alltid känns så jävla coolt att gå igenom. Där med alla miner och så de här små manet-ufona, eller vad fan det ska vara som dalar ner. Det har man ju lärt sig exakt hur man ska trycka på hoppknappen.
Ja, och jag gillar verkligen att vara bra på det här med att snitsa mellan taggarna. Du vet, man kan det så pass. Man vet ungefär, knappen är ju tryckkänslig här va. Så att ibland ska man bara dutta på hoppknappen va. Så, oh, det gör en exakt det där hoppet.
Det är inte som i Toki direkt.
Nej, man åker iväg. Ja.
Ja.
Vad ska man säga om vattenbanorna? Det ger illusion av svag gravitation. Fast egentligen är det ju bara att så länge man trycker in hoppknappen så stiger man. Rätt snabbt, ja.
Och det här tyckte jag var väldigt svårt när jag var liten, kommer jag ihåg. För då kunde man inte riktigt hia sig, som man säger. Så man var mer
Hång.
otålig.
Man var
Ja,
med
man
hång.
var mer otålig, så att
Ja.
man dog ofta.
Man kunde inte hea sig för man var så hång.
Nej, exakt.
Ja.
Ja, sen möter man ju Bubbleman. Han har ju blivit min favoritboss. Det är kul liksom, för att det
Inte
finns inte...
napalmen.
Nej, verkligen inte. Det finns inte så många Megaman-bossar där man är i ett rum med vatten.
Nej, det är sant.
Det känns som en helt annan boss-strid liksom än vad man är van vid.
Ja, men det är det. Alltså, det här är mitt favoritbossmöte i Mega Man 2. Just det att man
Jo.
hoppar i det här gravitationstunna rummet och vet att man ska tajma då för att få in så många träffar som möjligt medan han hoppar samtidigt då.
Och när man klarat annat får man ju bubble lead.
Ja, det behöver man ju sen. Det är ju en nyckelvapen. Det är ju det enda som biter på sista
Faktiskt.
bossen sen.
Ja, det är rätt coolt att... För så är det inte heller. Det är oftast den vanliga megabastun man använder.
Nej, det är inte
Jo,
alls. Mega Man
oftast
3
är
så
det.
är det Surge Snakes och sånt.
Ja,
Jo.
men oftast så. Om man räknar ihop alla former han har och alla spel så är det väl oftast den vanliga ändå.
Ja, det vi vet i alla fall är att i den här menyn, man får se vilket vapen man får av bossen, så stöter man på så kallad Ingrish. Get equipped with bubble lead. Det ska ju stå got equipped eller något liknande. Nej, men så som det är skrivet så är det ju en uppmaning. Till exempel, hey you, get equipped with bubble lead. Det blir
Ja,
konstigt
men är det
ändå.
inte det jag menar? Att man ska börja använda den eller något?
Nej, men i så fall, use. Det var bubbly.
Ja,
Jag tror de menar
ja.
gott.
Go.
Jag menar, got equipped with bubble lead. Borde ju varit ju. Ja. Vi
Jag tycker det
tar.
är lite charmigt med sådana grejer i alla fall.
Jo.
Sen är det ju min andra favorit jag hade som barn. Det var den andra bossen jag spelade. Metal Man. Det var alltid en av mina favoritbarn också faktiskt.
Den här. Det är skittråkiga färger på den här ju.
Nej, det är väl inte det verkligen.
Jo.
Det är såhär neongrönt och svart bak. Ja, jag tycker man fångar känslan av att det ska vara så här gammal fabrik och eller vad det nu ska föra sig. Men ja, det kanske inte är en av de allra roligaste i serien, men jag tycker inte den är tråkig.
Jag kan förstå att du gillar bossen faktiskt. Ja.
Ja, men han känns ju liksom, om man tänker Rockman, alltså Metalman, han känns ju verkligen mest självklart.
Men
Just
här,
namnet
ja.
och, ja men du vet, sågklinga och...
Men han ska verkligen vara metall. Han ska inte vara sån hårdrocksmetall.
Nej, men
Han
det
ska
är
inte vara
ändå...
metallkall.
Nej, det ska han inte, men hans namn till vad det ska vara, liksom Rockman, det är väldigt,
Ja.
väldigt bra.
Metall.
För det är ju det från början.
Klart det är metall.
Fast här blir det ju fel, liksom.
Eftersom han jobbar i
Det är klart det är
fabrik.
mätt.
Här finns också ett sånt här rum som är med i många kommande Megaman-spel. Det här, man kommer in i ett rum och så är det någon form av grej som gör att man kan samla på sig till livmätaren och extra liv och kanske någon jättetank. Det är ju det så kallade glassrummet.
Ja, egentligen är det ju skruvar som bara ser upp både från taket och golvet. Men jag tyckte alltid att det ser ut som mjukglassstruten.
Men det gör det. Så här, vad heter det?
Inte ja, en bägare med liksom en...
Ja, men alltså rånbägare.
En rånbägare med vaniljmjukglass, ja, helt enkelt.
Men det ser ju verkligen ut som nu.
Här kan man ju samla så in i helvete så mycket kraft och allt möjligt. Ja. Och liv kommer att man alltid fick. Eller man samlar alltid liv än vad lite.
Men det är sådana passager är ju med i X-spelen till och med ju, så att det...
Ja.
Du är en favoritfiende, i alla fall det här spelet är med. Det är de här, vad fan är de, sådana här jokrar som kommer ner från taket?
Clowner ska det vara.
Ja, clowner. Som liksom kommer ner från taket och så hamnar de sådana här kugghjul som rullar mot den.
Han gillar det. Man känner sig alltid cool när man var liten, när man lyckas skjuta sönder kugghjulet innan det landar så att... Clownen bara använder ju och dog.
Men det, man känner sig cool fortfarande man gör det.
Jo, det är sant.
Och sen mätter man. Han kastar ju sådana här kugghjul. Eller vad är det?
Från sin kavaj i hand.
Ja.
Det känns rätt fräsigt. Han slänger tre stycken. Det är ju sån, man verkligen får in knycket där. Så känns det så jävla coolt. Plus att jag älskar ljudet när han slänger dem. Det låter så metalliskt.
Vad är det här som Robin Uffe tyckte var det bästa vapnet?
Ja, men det stämmer ju, för att den skjuter snabbt, man kan skjuta i många olika riktningar och den tar ju typ aldrig slut. Och eftersom man hinner skjuta fiender så kvickt så får man ju så jävla mycket kraft, så man fyller upp den igen liksom, så att den tar ju aldrig slut, känns det.
Men är det
den
här...
nästan för bra.
Men är den här som man kan styra? Om man trycker snett uppåt så åker... Ja, just det. Ja, det är klart, det ligger nog fan något i det.
Sen gillar jag färgen på dräkten man får också. Den är sådär militärgrön.
Ja, just det. Det är den, ja.
Men han måste vara en av de coolaste bossarna, men jag tycker han ser sådär ninja ut.
Jag lyckas göra om han en gång.
Just det, pizzaman.
Ja, den här sågklingan han har i huvudet. Jag lyckas byta ut pixlarna, eller färgerna på pixlarna, så det ser ut som en pizzadeg med smält ost och tomater på. Mm. Så det öppnade han till pizzaman. Ja. Så var han brandgul och svart.
Brang.
Eller så här, nej, inte brandgul, sandfärgad var han. Vilken boss var det vi tog sen, Sebbe?
Ja, jag brukar i alla fall ta den här typ sist nästan. Men jag vet inte med dig, Airman i alla fall.
Ja, Airman.
Mm.
Är han Dr. Wileys snyggaste designade robot någonsin? Frågetecken.
Ja, han är både cool och rätt ful egentligen. Ja, men han har en jävla fläkt på magen.
Ja, han är ju en bootsfläkt egentligen. Men
han är ju ändå jävligt cool.
Ja, men alltså rent designmässigt och...
Att vara häftig. Jag heter likna Palman, alltså just formen på dem. Han har också sån här...
Ja, den här Palman från Mega Man 5 alltså. Ja,
lite sådär bred där uppe liksom. Och så har han någon grej på bröstet.
Tjock upp till smal ner till.
Som de i skolan. Eller jag gjorde två var det som var.
Ja, det var en som gick i vår parallellklass. När vi gick i 7-8.
Just det.
Vem var den andra då?
Det var ju en tjej och en kille. Är det killen du tänker på?
Nej, jag tänker på tjejen.
Jaha, ja, men den andra var ju han. Ja, Lars hette han. Det är ingen som vet vem det är, men ändå.
Ja. Ja, just det.
Han bara, jävlar! När han lyssnar på det.
Men Airman, luftmannen alltså, vad tycker du egentligen om hans låt?
Den är ju inte så bra som... Jag vet inte, han är ju någon sån här dregel-objekt i Japan, känns det som, med folk som gillar Megaman. Det har gjorts massa sån här hyllnings, typ musikvideos om Airman, att han ska vara så svår och... Jag vet inte varför han skulle vara så speciell, men...
Ja, vänta, är inte han den lättaste bossen i Megaman 2? Som vi säger rätt. Fast speciellt i PAL-versionen, där allt går långsammare också än vad... Han skjuter ju iväg sådana här små tornados som man hoppar över rätt lätt och det bara pepprar på. Men själva hans bana är ju rätt, precis som Bubblemans, tycker jag den är rätt ikonisk. Du vet, jag tänker så här gamla videospel. Bubblemans bana och Airmans bana är ju två som kommer rätt snabbt.
Det är för att de är så rena och fina. Den är också så här ljus himmel och liksom vita moln.
Ja, det är den Megaman-blå färgen.
Verkligen. Jag tänkte på Megaman 2. Det finns väldigt mycket fiender som typ bara finns på ett enda ställe. Ja, men du vet de här, vad de nu heter som jag aldrig vet, de här med hjälm. Brangu och hjälm. Ja, de som man aldrig begriper hur man ska döda. De är med i typ alla Megaman-spel, men i det här spelet är de ju bara med på ett enda ställe. Oh. Sen finns det ju jättemånga andra unika fiender som till exempel på Airmans bana, den här sumo-idioten som står
blåser. Som blåser, mot han är ju gullig.
Ja, han finns ju bara där till exempel.
Nej, men vadå, var... I Megaman 2 är Matools med då?
Crashmans på. Nej, det bara slog mig.
Ja, men Airman, har något mer där?
Sen är det lite klurigt på den här banan. Det har jag inte heller riktigt sett i andra Megaman-spel. Du vet, när man ska gå in bakom molnen och så åker man liksom ner. Så ska man hitta rätt håll. Det känns inte heller typiskt andra Megaman-spel.
Nej, lite speciellt upplägg på andra.
Mm.
Ja, och sen körde vi Flashes.
Flashman.
Zombie Flashman.
Flashman, ja. Det är ett coolt namn, måste jag säga.
Ja, så vill jag inte man tänker på blottare.
Nej, jag tänker flasha sig. Jag tänker 80-tal.
Flash.
Han känns som att han skulle kunna vara så här känd disco-robot.
Men hans barn är ju lite disco. Det blinkar ju så här isblå nyanser.
Lite labyrint, eller det är ju en labyrint kan man säga.
Ja, vi säger det. Ja. Men hans bana är väl typ den kortaste i hela Megaman 2. Så typ 2,5 minuter klarar någonting.
Ja, det kan ju vara ett knep. Just med de här jävla ATS.
Du menar, de kycklinggångarna?
Ja.
De som tar halva ens liv.
Eller de här mecka. Ja.
De visst tar de typ halva ens liv.
Ja, det känns alltid lite ångest som tycker jag.
Ja, där gäller det att man lyckas hoppa där upp. För man kan ju hoppa ovanför dem om man har tur.
Jag gillar Flashmans låt. Och bossrummet gillar jag väldigt mycket. Det är skitsnyggt. Lite mintgrön bakgrund typ. Och så såna här flashiga block.
Och det är ju hans grej också, Flashman. Alltså han fryser tis i luften. Eller inte tis,
stanna han fryser. Tid, eller Matrix kan man säga.
Ja, har man otur då så springer han in i det. Och då tar han ju också jävligt mycket av livmätaren.
Han tycker också ser rätt cool ut faktiskt. Jag gillar hans hjälm.
Jag tänker alltså att han har stort... Nej, jag gillar inte hans hjälm. Ser, som att, ser man han på håll så ser han bara ut som att han har stort underbett. Så han går bort. Blottar mannen. Det gör ju det en musikvideo en gång av den här banan.
Just det, jag har aldrig fått se den.
Nej, jag vet inte vad den är. Alltså, jag hade läst i Nintendo-magasinet. Alltså, man kopplade in... Nintendo 8-biten har ju en sån här... gul AV-ingång. Den kopplar man till VHS, alltså videobandspelaren. Och sen kopplar man VHS:en till sin, alltså musikstereo, med den här röda ljudkabeln. Och där spelade jag Roller Girls låt Superstar. Så låten så låter det så här bum bum bum. Och så tajmar jag att han sköt då precis som att bum bum bum. Och det bästa av allt, det var ju att jag lyckades tajma det så att det kom precis, alltså låten var slut när jag hade klarat bossen också. För det som blir sen på VHS-bandet är alltså ljudet från stereon och det man ser då såklart är ju spelet. Alltså man lyckas spela in direkt från spelet.
Men även ljudet från spelet, eller?
Nej, utan
nej,
det är
sänkt. Ja. Nu för tiden är det lite enklare med sånt. Sen, okej, nästa bana. Quickman, den mest ångestfyllda bossen i Megaman.
Ja, berätta.
Ja, hela hans bana är ju uppbyggd att man faller och... Det kommer såna här, vad ska det egentligen vara? Några såna här tjocka laserstrålar eller pelare som liksom fyller skärmen.
Ja, det ser ut som
från
pelare.
Från vänster till höger. Eller ja, det är både och egentligen. Ja. Och det här ljudet som är där. Jag kommer ihåg att jag hade så sjukt svårt att klara den här banan när jag var liten. Det var alltid här jag fick bita i gräset. Alltså, jag tyckte att det var väldigt coolt när jag själv kom på att man skulle använda Flashmans vapen på Quickman, för då stannar han i luften och så tar den halva hans liv utan att man behöver göra någonting.
Men Flashmans vapen, för varje vapen är ju kopplat till en egen mätare som vanligt. Man kan ju om man vill använda på laserstrålarna, men det gäller det fast att man lyckas fylla upp den innan man kommer till bossen.
Ja, vilket är ganska svårt, för det finns inte jättemycket fiender på den här banan. Så att jag har försökt inte använda det, utan spara till bossen, för han kan vara rätt svår annars. Alltså, han är jävligt snabb.
Han är kvick, ja.
Jag gillar förresten låten på den här banan.
Quickman?
Quickman, ja. Och sen kommer vi till den enda banan i spelet som jag inte gillar.
Det tycker jag är skumt. Därför att det här, det fanns en tid då jag spelade för första gången då 2002, då det här var min favoritbana.
Jag fattar inte.
Missar färger på banan, det är också den här blåa bakgrunden.
Jo, okej, utseendet kanske, men...
Du kanske ska säga vilken det är.
Ja, Crashman.
Eller Clashman, som man heter i Gameboy-versionen. Tydligen så vet man inte riktigt vad det ska vara, eftersom Japan är...
Ah, Kolashiman!
Nej,
jag gillar inte den här banan, för att både, alltså, låten är väldigt irriterande, och att man ska klättra upp för de här satans stegen, och samtidigt som de här tippenburkarna kommer i all oändlighet och typ puttar ner hela tiden. Ja, som sagt, han med Lena Händ fick ju komma och hjälpa mig med den här banan.
Nej, jag tycker att det är snygg bandesign.
Jo, kanske det, men...
Jag gillar det här, du vet, för ganska snart på banan ska man börja klättra upp för en stege. Och först är bakgrunden sådär mysigt mega man blå då. Men så klättrar man högre och högre upp på den här stegen, och så blir det mörkare och mörkare. Och högst upp, då är, ja, då är man så högt upp att liksom stjärnor blinkar mot den svarta bakgrunden. Det är snyggt.
Jo, det är snyggt, men jag tycker banan är irriterande. Och sen mot bossen, alltså, det har jag spelat minst. Aha. För att jag brukade alltid... klara alla bossar, sen så när jag kom till han så dog jag alltid sina sker till. Jag fattar inte riktigt vad han ska vara.
Han ska vara Clashman, såklart.
Jo, men vadå? Crashman.
Ja, men han krockar ju rakt in i det. Nej, men det han gör,
nej,
bossen,
jag
det, nej, men han är rätt, jo, hans vapen är ju sån bomber och granater.
Ja, ja, men det han, ja, hela hans armar är ju såna.
Men det som är skumt, men han har väldigt speciellt mönster. Om man som Egerman skjuter, så skjuter ju han. Och hoppar med Egerman, så hoppar han också.
Ja.
Han härmar ju ens, ja. Men det jag kan hålla med om, det är att när man klarat varje boss får man ett nytt vapen. Men varje nytt vapen får man också en ny färg på dräkten när man väljer det där vapnet.
Ja.
Och Crashmans vapen heter Crash Bomber. Och det är den fulaste färgkombinationen av alla. Vit grund på dräkten med hudfärgad hjälm och hudfärgade kalsonger. På
jag gillar ju den.
Nej, den är absolut fulaste.
Ja, ja. Men, jag tycker att det vapnet är typ det coolaste med, för att det använder man nästan aldrig. Men
det är det coolaste, för att man aldrig använder det.
Ja, det är det coolaste, men man använder ju nästan aldrig, för att det är så få tillfällen där det är bra. Men jag tycker det ser så coolt ut när man skjuter iväg en sån, så du vet, sätter den sig sådär i väggen och så blinkar den till och sen pof, så är det en sån här stor jävla explosion. Men ja, när man har klarat han så är ju såklart Woodman som måste ha typ den bästa låten.
Ja, förutom Dr. Wily Stage 2 så är ju den här den bästa låten. Thank you.
Den är fruktansvärt bra. Och banan är så satans snygg. Jag gillar verkligen den här skogen.
Ja, jag gillar att den är så varierad. Därför att det är skog, och sen så är det underjord. Och sen är man högt upp också. Du vet, de här coola gorillorna.
Ja, just det, man hamnar utomhus. Och så. Det är också sån här snygg blå bakgrund. Mm. Ja, de gorillorna, ja. De är ju bara med här. Och de här... fan ska jag ha strutsar eller toppar som
springer. Topparna.
Ja, det är coolt vet, när man lär sig exakt var man ska stå och så hoppar de över. Men de finns ju bara med här.
Ja, det är sant.
Det finns väldigt många unika fiender just i detta spel.
Och den här banan också, det är ju även en grej som blir typisk för Mega Man. Det här att det kommer liksom två... Det kommer en miniboss på banan och sen kommer samma miniboss igen.
Just det, det är typ den första sådana. Jag tyckte alltid att de, för det är ju blåa hundar. Jag tyckte alltid att de var lika Megaman. De har ju exakt samma liksom dräkt, eller vad man ska säga.
Att de var lika Megaman?
Jaha. Men tänk på det, svansen ser exakt ut som Megamans vapen. Och sen har de samma färg. Alltså det ser ut som, ja.
Nej, men svansen har jag faktiskt aldrig tänkt på.
Sen Woodman själv tycker jag är en av de coolaste med. Han är såhär tjock, stubbig.
Han ser ut som den här Mokujin från Tekken-serien. Vad jag förstått det som, så både Namco och Capcom har så hämtat designen från en Jackie Chan-film från 76. Som heter Shaolin Wooden Man. Och där finns det en hel armé av sådana där vedgubbar.
Men jag tror att det är något mycket äldre än så.
Ja,
jag
tror. Ja, det är möjligt. Sen Woodmans vapen är också en sån grej att... Alltså liknande grejer. Det finns ju ett sånt vapen i varje Megaman-spel. Alltså en grej som blir liksom som en sköld som omsluter Megaman.
Som snurrar runt i en cirkel.
Ja, vi har ju till exempel Skaldmans vapen i Megaman 4 och Jewelman i Megaman 9 till exempel.
Ja, det här vapnet är väldigt effektivt mot de här jäkla konservburkarna. Kan man bara stå och låta den snurra så.
Och de här
fåglarna. Men så fort man rör sig så flyger den ju iväg åt det hållet man styr.
Och de här fåglarna som släpper sina ägg. Det är såna här små
birds.
Sen har vi en boss kvar.
Brevlådan.
Ja, det är han.
Hit med. Han hatar det väl så.
Ja, det är ju en obligatorisk eldbossen. Jag tycker han är den sämsta bossen. Tråkig design.
Hela Megaman-serien.
Nej, i alla fall. Nej, Megaman 2 i alla fall.
Tänkte väl.
Det är den mest intetsägande låten. Och på den här banan som är sån här block med, som vi nämnde i Megaman 1, sådana som dyker upp och försvinner.
Det är ett helvete.
Och lavan också är en rörelse, ett misstag. Plus att bossen är tråkig, för han är så jävla lätt. Han skjuter liksom bara tre lavaklot samtidigt, som är rätt lätt att undvika.
Ja, sen blir han ju en eldstrål och flyr framåt också.
Ooh, vad rädda vi blir.
Ja, borde bli. Nej, jag tycker egentligen inte att han är kassare än någon annan, men... Men däremot om man typ tar han först, så är det ju nästan till omöjligt att klara banan, för att det är en så sinnessjukt lång del med de här de här blocken. Och där använder man ju den här hoverboarden.
Just det, item 2 ja.
Annars snabbt. Är det ju stört omöjligt.
Ja.
Ja, det är det verkligen.
Det var 8 bossar det.
Mm.
Och eftersom det är Megaman så har man då kommit lite mer än halvvägs i spelet. Då kommer ju inte ett bossmenyn, utan istället så ser man Dr. Wily som man alltid brukar göra. Han flörtar med ögonbrynen från sitt UFO.
Han är ett svin.
Och så får man det se hans slott som bara blir mer och mer imponerande för varje del sen.
Just det, det är ju första gången man får se det.
Ja. Hur går låten nu?
Och sen...
Ja, Dr. Wily stage 1. Ja.
Vi är på den här banan man möter den här enorma draken.
Katla.
Tengil.
Ja, nej, jag tror den heter Mecha Dragon bara. Men jag kommer ihåg när jag spelade för första gången tänkte jag att det var Babura, Babura.
Va?
Mecha Babura, ja.
Yeah.
Boba Streisand. Som Mecha Drake. Mecha Babura.
Ja, den trista första satsen.
Ja, just.
Mm-hmm. Ja, men den där draken tyckte jag var stört omöjlig, om jag ens kom så här långt när jag var liten. Men nu var den lätt som en plätt.
Ja, det är bara att stå. Man ska väl stå på den plattformen som är närmst?
Nej, jag står på den i mitten, sen hoppar jag upp på den högsta typ en gång. Eller något.
Han, det här är ju Crashmans. Nej, vad heter det? Quickmans bomeranger. Kommer att
just
man använder
det. Den, alltså jag, som sagt, jag använder nästan aldrig något annat än vanliga vapen.
Men vad man också har när det är ett parti man måste använda item 3 eller item 1.
Ja, just det, den här jäkla godis. Är det egentligen? Det ser ut som karamell man slänger ut.
Ja, nej, det ska väl inte vara, men det ser verkligen ut som sådana
man. Jag har alltid sett som ja, man kan ju också använda den här jäkla helikopterplattformen.
Ja, men den tycker jag är ju den är ju enklast att använda. Den använder man ju oftast.
Ja, det är sant. Sen Dr. Wily Search 2, det är ju samma musik.
Ja, som tur är.
Med en annan barn.
Den här börjar med ett sånt här långt parti med spikgolv. Man måste använda den här hoverboarden.
Just det, så ska man hoppa upp på stegen. Tar man rätt steg så kan man få en jättank. Det var väldigt liv. En jättank.
Ska man vinna Tomorrow Never Dies?
Ja.
Den här banan har ju riktigt så här fula brungröna nyanser. Men det är snygg barndesign på den i alla fall.
Ja, som alltid på Dr. Wily nästan.
Och den här bossen har jag alltid gillat en anledning.
Mm, just det. När man hamnar i en litet fyrkantigt rum och så lossnar liksom två delar från väggarna och blir en robot som då sen flyger emot den. Han är rätt trixig. Inte jättesvår heller den här gången jag kör igen. Men fan att vi hade ju stora problem med den för några år sedan.
Ja, men det var innan vi blev skillade, va? Ja.
Sen Dr. Wily Stage 2.
Nej. Var jag viktig, Petter, där då?
Nej, men jag sa var fel ju. Jag tar och den tar jag nästa.
Dr. Wily
Stage...
Ja. Dr. Wily Stage 3 är ju, ska man säga, Bubblemans bana version 2. Alltså, den börjar med ett långt fall och sen hamnar man istället för i vanligt sån här blått megamanvatten så hamnar man i brunt klakvatten.
Bajs helt enkelt.
Bajsvatten, ja. Och så är det som en massa spikklot som alldeles man ska undvika. Och såna här jättefiskar som hoppar upp. Och nu tyvärr, världens bästa spelåt spelas inte längre.
Nej.
Den här är inte så jävla kul. Den här låten, den som är med på Dr. Wily Stage 3 och 4. Jag är inte så jätteförtjust i den här låten.
Fast det är mer, det är liksom inte någon direkt låt. Det är mer en slinga bara. Fast jag tycker ändå att den känns, den passar in. Det känns liksom lite som att det är något på gång. Eller snart är liksom, snart är den här, så att säga.
Ja, fast den, det finns ju en låt i Mega Man 3 som ska ha samma funktion. Men den har jag sett, den som vi kallar Födelsymfoni. Den har jag ju sett på flera listor att den är ju väldigt populär. Men mer
jag
den,
tycker mest den här är stämningsfull eller så.
Ja,
den...
nej, tyvärr. Den gör inte grejen helt enkelt. Sen bossen på Dr. Wily Stage 3, det är ju en enorm Gutsman.
Ja, det är återigen han. Den här Gutsman.
Ja.
Vad är grejen med han egentligen?
Nej, jag vet inte. Vadå? Alla har väl sin favorit väl? Det är ju Dr. Wilys favoritrobot. Fast den här jättestora Gutsman är då merged med en tankvagn.
Mm.
Som skjuter ut såna här blå-vita bollar. Så det gäller att hoppa upp på den då.
Jävligt stor sprite alltså. För att vara så tidig 8-bits grafik. Sen Dr. Wily Stage 4, då är det någon lila bana. När man ska klättra upp för en steg och sen är det sådana här osynliga hål i golvet som kan vara rätt trixiga att komma förbi alltså. Men nu vet man ju vad de är så.
Ja, man använder ju item 2 där för att komma över såklart.
Ja, det brukar inte jag göra.
Nej, jag skiter.
Är det så cool så är det.
Nej, men precis med Castlevania 2 så är det också sådana här hål i ett av slotten där som
icke spelat.
Nej.
Nej.
Den här banan är min favorit av Dr. Wily-banorna kan jag säga. Jag gillar den här, man hamnar, det är ett jättestort rörparti och runt den så går liksom en plattformskärra. Och så är det lite järngympa för att man måste veta vart man ska hoppa av för att liksom inte bli avputtad från den plattformen. Så det gäller att hoppa av den och sen hoppa på plattformen i rätt ögonblick igen i farten.
Däremot bossen på den här gillar jag. Man måste ha Crashmans vapen.
Ja, de här jävla laserkanonerna, ja.
Ja, som är liksom bakom stängda dörrar som man då måste bomba med Crashmans vapen. Och här måste man ju verkligen tänka till för att gör man typ ett misstag så fattas det så här en crashbomb och sen går liksom inte klara boss.
Men här får man, det gäller ju dels att det vapen är uppfyllt när man kommer dit.
Verkligen.
Och är det inte ens det då är lika gärna att få game over och börja om igen på den banan.
Ja, det tycker jag är ett av de svåraste grejerna i spelet faktiskt.
Det känns ju inte så jävla svårt, men varje gång jag kommer dit måste jag alltid pausa. Du vet, tänker igenom noga. Okej, hur fasen var det man gjorde nu?
Ja, det är faktiskt väldigt svårt. När man väl klarat den så är det ju det klassiska bossrummet med teleportörer där man ska möta alla åtta bossar igen.
Ja, och från och med nu i Megaman-spelen så får man så välja själv i vilken ordning Man vet inte vilken boss som är vilken teleportör, men man kan ju lära sig det och sen välja i vilken ordning man vill ta dem.
Ja, och nu har man ju alla vapen, så att det spelar inte så stor roll igen.
Mm. Och så är det ju alltid den här grejen att man tycker bossen är så mycket enklare nu än när man mötte dem på sina egna banor. 8 bossar, 8 teleportörer igen, och sen klarar man det. Då kommer
så hoppar man in i den sista, ja. Och då är ju Dr. Wily.
Ja.
I en gammal rymdfarkost.
Men är inte den jävligt lik, alltså hur Dr. Wily såg ut i Mega Man 1?
Jo, det är nästan exakt samma. Ja. Känns det som.
Hela upplägget också på den striden också, att han först ser man inte, först är luckan stängd i cockpiten. Sen öppnas den då i andra former, då får man då se att, aha, där är han.
Alltså det är kul, för då har de gjort så att de som spelar ettan skulle tro att det var liksom sista där, men det är det ju inte.
Nej, för det är klassiskt när uppföljarregler som vi lärde oss i Scream. Då gäller det ju att i en uppföljare ska det vara mer av allt, va?
Och det här är ju jävligt snyggt, för här är det ju ingen musik. Och sen dalar man ner någon sån här stenschakt, eller vad är det för något?
Det som är det bästa med det är ju de här, ingen musik som sagt, men det enda man hör det är såna här elddroppar.
Ja, just som det, som ser ut som blod eller någonting. Ja.
Ja.
Det är riktigt snyggt. Det har en speciell klang.
Ja.
Och då, nej, det känns ju jävla episkt verkligen, just att det är helt tyst.
Det är effektivt det.
Ja, det. Sen då är det ju slutgiltiga Dr. Wily.
Om man är rymd...
man är liksom ute i rymden med, jag vet inte om det ska vara stjärnorna som åker runt eller om det är Dr. Wily och Megaman som rör sig, men ja.
Man får en illusion av att de är rörelse, men jag tror att det är de som rör sig i rymden. Men det som händer är att Dr. Wily har inget UFO, utan det är ju bara han. Men han förvandlas ju till en sån här klassisk, vad ska man säga, Arkivex-utomjording.
Mm. Det är väl ändå det enda Megaman-spelet där han är en sån form. Man har ju alltid såna här stora grejerna byggt liksom till sin hjälp. Olika farkost och skepp och grejer. Men här är han liksom en alien direkt.
Först så tror man ju att, wow, vänta lite, har Dr. Wily varit en alien hela tiden? Men sen när man har klarat det, och vems vapen ska man använda?
Bubble Man.
Ja, det är den enda som biter på. Ja, men sen när man har klarat den här, då får man ju se, du vet, det var egentligen inte han som var utomjording, utan han bara skapade en illusion av att det var han som var den. Men det är skitsnygg jävla bossstrid, den här sista.
Ja, den känns väldigt episk.
Och lagom svår också för att vara en... Det gäller att tajma det, hoppa upp så att man kommer utan att bli träffad själv. För man måste vara rätt nära honom ju för att...
Ja, han flyger ju runt liksom hela skärmen. Det kommer att jag läste i Nintendo-magasinet att man skulle använda Bubblemans vapen på honom.
Vad sa du då? Aha!
Ja, nu jävlar så. Sen ber han ju på sina bara knä som vanligt när man har klarat honom. Och sen är det ju så jävla mysig slutscen. Där Megaman liksom går längs en gata eller någonting, och så är bara han upplyst. Och sen så visas det, ja, de olika årstiderna. Och så,
det blir på en liten by.
En by, en japansk by som byter årstid, och samtidigt så byter Megaman färg på kläderna, och så dalar det ner så här höstlöv, och sen blir det snöfling. Och det är skitmysigt verkligen.
Ja, det är snyggt det där att färgen på Megaman sträckt passar den årstiden som visas på bilden också. Och sen, det gillar jag mest, sen stannar han, tittar upp, och sen tar han av sig hjälmen som och så är det bara hjälmen som är ensam kvar på en liten kulle.
Och Megaman, och så är det sommar i den här byn, så ser man hjälmen ligga.
Att bara hjälmen så ligger ensam kvar på en kulle och Megaman är borta, det borde ju tyda på att han pensionerade sig här.
Ja, så kan man ju tolka det.
Men så var ju inte fallet riktigt.
Nej.
Nej.
Han jobbade övertid. Så
att... Ja, det kan man ju säga.
Han jobbade tills han var 75.
Men det, sen en grej jag aldrig fattat. För sen kommer ju end creditsen. Ja. Alltså de här namnen som står på bossen. Det står till exempel nummer 16, Woodman. Ja, det fattar man ju. Okej, det ska väl vara Dr. Wily 16, boss Woodman. Men det står alltid ett namn. Till exempel på honom så står det Masakatsu Ichikawa.
Men det är ju den som har designat bossen.
Ja, men vadå? Har varje boss en egen design? Det kan ju inte vara. Då var ju inte ett litet gäng fanatiker som satt och gjorde det här ju.
Om
varje
boss. Men vadå? Boss. 8 bossar. Det är ju 8 personer. Inte så många.
Ja, men... Jo.
Eller så var det de här tävlingarna som Capcom hade.
Ja, men det hade de väl inte här, va?
Nej, det känns lite tidigt, men...
Ja, det är rent logiskt så tänker man ju att det är den som har designat bossen på skissbordet.
Men det måste ju vara. Alltså de kanske bara gjorde en boss och sen kanske de höll på med något annat spel. Alltså.
Ja, men jag ogillar det, för att försvinna illusionen att det bara är typ så här 5 fanatiker som sitter och gör ett spel ihop, och det är bara de som... Men det är så många som har varit med och bidragit.
Fast, ja.
Eller också kanske de som, om vi hade gjort ett spel Då hade vi haft med kanske samma grej i slutet, vad bossen heter. Men så hade vi skrivit vem av alla personer vi känner som bossen liknar.
Det kan vara något sånt.
Kan vara det han gjorde.
Ja.
Men sen, när sluttexterna rullar så är det sådana här knasiga namn. Förstå att character designer, han heter 2M03CM man.
Mm. Jag hittade i alla fall Inafune där.
Aha.
Fan vad det stod. Inafu King, någonting står det.
Okay.
Det måste ju vara han.
Ja.
För det står bra character design och sånt. Ja.
Har vi sagt det? Kan vi inte säga Mega Man 1, men Keiji Inafune är alltså han som...
Ja. Megamans fader.
Ja, the creator. Och sådana klassiska namn då på Sound Programmer, Yuki-chans pappa. Och två namn till. Det är alltså tre personer som har suttit och komponerat alla med musiken.
Ja, helt sjukt.
Han har gjort en massa hitlåtar åt Capcom ju. Yuki-chans pappa.
Mm. Och han är säkert inte alls rik på de här låtarna, fast de typ spelas liksom på YouTube och överallt. Typ 1000 miljarder covers och sånt.
1000 miljarder covers!
Mm.
Yeah.
Typ.
Ja, det var grafik Mega Man 2.
Ja, skitbra. Helt enkelt. Allting är, ja, men, återigen både tekniskt och estetiskt.
Ja, men det är ju, alltså, det är alltid avskalat här. Alltså, allt är ju snyggt, men det är ju ändå inget vågat. Är du med vad jag menar? Alltså, direkt med Mega Man 3 så är det direkt massa mer detaljer som de har smält på med. Men det är ju synd att klaga på det, för det funkar ju i all sin enkelhet.
Men de är ju så sjukt stilrena.
Ja, det kan
alla banor. Ja, men Bubblemans banor liksom. Airman. Musiken är något att ha.
Nej, det kan man lägga på soptippen direkt. Nej, ja. Musiken här är ju störst, bäst och vackrast. Det, det finns andra delar i Megaman-serien som jag gillar bättre. Men rent objektivt, så det, alltså, fler hitlåtar än så här blir det ju inte i något Megaman-spel. Det har Dr. Wily Stage 1, Woodman.
Woodman, Bubbleman, Flashman. Ja, alla låtar är ju...
Alla utom Hitman och... Crashman.
Ja, Hitman och Crashman är ju, fast det är inte så att de är dåliga.
Kontrollo.
Kontrollen, ja.
Ja.
Nej, det finns inget att klaga på helt enkelt. Det är liksom Megaman. Om man tänker bara kontroll, tänker man Super Mario och Megaman.
Och Megaman kan ju ännu varken ladda upp sin megabaste eller glidtackla.
Jag gillar det egentligen, att inte han har för mycket.
Ja.
Han är helt enkelt på sin topp här, Megaman.
På många sätt är han ju det.
Ja.
Så, då har det nog blivit dags att sätta betyg.
Ja, ett av mina absoluta favoritspel och enligt mig ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts. Så att, ja, nu får jag såklart 8 av 8 bit.
Det är så pass alltså.
Yes.
Det är så bra ett spel kan bli.
Ja. Jag kan inte komma på... Som många andra som är bättre. Alltså det är ju med på min lista över bästa spel och har alltid varit, så att, ja.
Det finns andra delar i serien som jag gillar bättre. Men rent objektiv, alltså om jag skulle välja ut ett Megaman-spel för någon som aldrig har spelat ett spel med Blå Bombaren. Vi säger han som, jag hamnar in han som, vad är Megaman för något?
Alltså, det blir ju det här då.
Ja, om jag skulle välja ett Megaman-spel till honom eller henne, då skulle det bli Megaman 2. För det är ju det som, vad ska man säga, är mest representativt för serien som helhet. Men som sagt, det finns faktiskt delar jag gillar bättre. Och ja, Mega Man 2 får 7 av 8 bitar. Det var ju förresten kul när Mega Man 9 lanserades 2008, var det väl?
Mm.
Då marknadsfördes ju det som den riktiga uppföljaren på Mega Man 2. Precis som att del 3-6 inte riktigt räknades, eller de liksom bara var glömda. Men så var det ju inte riktigt.
Men det var för att tvåan var mest populärt bland fans.
Ja, ja. Men att, att del 3-6 faktiskt är värda att spela igen, det ska vi bevisa i kommande avsnitt.
Ja, det ska bli kul, för att sexan har jag nog inte spelat jättemycket. Det släpptes ju aldrig här heller, så att...
Nej.
Rätt skumt, eller egentligen inte kan.
Vad säger du, Mr. DJ?
Men vi kan ju, eftersom vi har spelat så många råa 8-bits. Ja, just det. Eftersom vi har spelat så många råa Megaman-låtar, så tänkte jag att vi kunde köra en piano-version av en låt, Bubbleman.
Okej.
Thank you.
Du, den var rätt grann, måste jag säga.
Den är grann, ja.
Ja, alltså jag gillar, nu var den här mer vacker, va? Fast det...
Mm. Ja, men just att man kan göra en, liksom en vacker klassisk låt på ett piano av ett gammalt tv-spel.
Ja, det, alltså med Megaman-låtar håller ju mer till så här dansremix. Alltså det jag ogillar är sådana här dansremixer egentligen, men Megaman-låtarna brukar alltid funka så jädra bra. I pianoversionen så är det mer, måste du säga, från fantasy-musiken som står sig bäst.
Ja, så jag tycker den låter riktigt bra.
Fast, ja, ja. Nej, men den här funkar.
Ja. Det gör den. Då ska vi börja snacka om lite toys.
Jaha.
Ja, för nu är det dags för att tillbaka till bildruta 1.
Ja.
Piss.
Ja.
Jag går piss.
Ja, gör det. För oss födda under första halvan av 80-talet så är det oftast inte Ghostbusters-filmerna som bäddats in närmst nostalgihjärtat, utan snarare Kenners actionfigurer The Real Ghostbusters. Dessa kom i svallvågorna efter ikonfilmen från 1984 i samband med den tecknade tv-serien. Idag ska vi på Pixelklubben 64 ta reda på hur de här figurerna kom till, ta reda på varför det egentligen heter The Real Ghostbusters samt ta en kort titt på de leksaker som aldrig kom längre än skissbordet. Då Ghostbusters spökligan hemsöker svenska biografer under december 84 sitter upphovsmakarna på Columbia Pictures högkvarter på andra sidan Atlanten och brainstormar ihop en plan för total världsdominans. I planen ingår en tecknad tv-serie och en uppsjö actionfigurer. Man bestämmer snabbt att filmens fyra hjältar Peter Venkman, Egon Spengler, Ray Stantz och Winston Sedmore är givna att bli figurer. Men de inser också snart att friheten att designa egna spöken och monster kommer att vara viktig oavsett för vem som kommer få uppgift att ge ut leksakerna. Men det kommer att dröja 1,5 år, en evighet i denna trendkänsliga bransch, innan den första säsongen av tv-serien har färdiglagts och börjar visas på amerikanska ABC. Strulet bestod i att titeln Ghostbusters var inte helt ny. Det var så att mellan 1975-76, alltså ganska exakt ett helt årtionde innan den välkända filmen visades på biograferna, så hade barnserien The Ghostbusters gått på amerikansk tv. Denna serie handlar om två flummiga snubbeldetektiver och deras jättelika gorillahane till partner. Och Columbia Pictures ville understryka att denna serie inte hade något förutom titeln gemensamt med sin film. Samtidigt, på annat håll i USA, så hände följande. Nu när en av 80-talets absolut största filmer hade släppts så bestämde sig tecknastudion Filmation, alltså någon som gjorde He-Man and the Masters of the Universe, för att investera i en tecknad tolkning av den där gamla tv-serien The Ghostbusters. Sålunda så existerade nu alltså två tecknade tv-serier med den smala plotten om spökjägare. En baserad på den välkända filmen från 84 och en annan baserad på en äldre, betydligt mer okänd tv-serie från 70-talet. För att undvika total förvirring och samtidigt trycka på viss äkthet döper Columbia Pictures sin tv-serie till The Real Ghostbusters. TV-serien behåller detta namn fram till den tredje säsongen då epitetet Slimer and the Real Ghostbusters tillkom. Till skillnad från till exempel Police Academy, Mask och andra repetitiva animerade serier från 80-talet betraktas The Real Ghostbusters som klart sevärd. Serien fick en Emmy-nominering och hamnade på 22 plats i IGN:s lista över bästa tecknade tv-serierna genom tiderna och slog därmed ut både gamla godingar som Scooby-Doo, Where Are You, för övrigt också en spökjägarserie, och moderna klassiker som Mark Judges King of the Hill. Detta kanske främst tack vare manusförfattarnas ständiga flörtande med kända spökmyter samt vinkningar och parodier på gamla sci-fi-filmer. Men åter till huvudämnet. Vem ska nu Columbia Pictures ge tummen upp för att producera The Real Ghostbusters leksaker som bara genom sitt blotta namn kommer garantera en enorm avkastning? Uppdraget faller till slut på Kenner, vars status är skyarna efter nära 40 års licenshanterande och leksaksutgivning. Det var ju nämligen också så att efter Megos Dundertabbe 76, då man tackade nej till figurlicenserna till filmen Stjärnornas krig, så var det just Kenner som hade fått uppdraget att förvalta George Lucas rymdsaga. Kenner och Columbia skriver kontrakt där utgivarna från och med tredje leksakslinjen visar sig vara vinnarna. Designfriheten skulle bli mycket större än vad de först hade räknat med. Figurerna i The Real Ghostbusters blir mellan 86-91, alltså lika länge som tv-serien gick i USA, en miljardomsättare. Och fram till dess att uppköparna Hasbro stänger igen det sista Kenner-kontoret år 2000 hinner linjen bli ett av företagets mest utdragna och framgångsrika actionfigurer någonsin. Under 6 år hann Kenner pressa ur fabrikerna en hel uppsjö av Ghostbusters-leksaker innan några gröna sköldpaddor ninja sparkade bort all form av konkurrens. Förutom actionfigurer så gav Kenner ut även protonvapen, PKE-mätare, spökkikare, slime såklart och annan merchandise. Mest eftersökta på samlarsidor står sig idag den första vågen actionfigur från 1986 med de 4 spökjägarna i sina distinkta sparkdräkter och protonvapen, vars sköra stråle blivit känt för att ha varit ett ordentligt designmisstag. Lika omtyckta som actionfigurerna blir de små enfärgade spökplumparna som följer med figurerna, knappast ihågkomna från tv-serien, men tack vare sin mjuka neonplast väldigt tacksamma att ha och doppa i slimet. Grundstommarna för actionfigurerna baserade på Peter, Egon, Ray och Winston behålls mer eller mindre intakta under de 5 kommande versionerna av figurerna. På leksakshyllorna kommer även en uppsättning av 7 stycken spöken och monster där Kenner visar framfötterna och försöker ge varje monster en unik touch. Må det så vara att figuren kan spruta vatten, som den här H2O Ghost, eller den stora Sludge Bucket monstret som kan ge spökligan ett slemgugglande bad. Under 1987 släpps 2 välbekanta favoriter från spelfilmen, nämligen den gröna Slimer och kultikonen Stay Puft Marshmallow Man. Trots att Kenner lägger flera fantasirika prototyper på skissbordet blir brandstationen, alltså Ghostbusters högkvarter, det enda stora playsetet att se dagens ljus. Denna lekstation kostade skjortan och, ja, den hade en hiss, som kunde köras upp och ner. Det var i princip allt. Precis som den mycket omtyckta utryckningsbilen Ecto-1 i filmen ombyggd 59 Cadillac gavs den en tråkig och intensivare insida till förmån för en lockande yta. Kenners andra version av Peter, Egon, Ray och Winston, Fright Features, får effekter som inga actionfigurer tidigare haft. Undertiteln Fright Features syftar på gimmicken att man kan skira figurernas armar och sålunda göra dem lika rädda som krullostockan i tomtens verkstad på julafton. Deras hår reser sig och ögonen ploppar ut och munnen supergapar. Tillkommer i den här uppsättningen figurer gjorde även Ghostbusters ständiga sekreterare Laila Rose, Janine Melnitz. Dessa förvandlingsprocesser var givetvis inte lika ingenjörsmässiga som Transformers-figurerna, utan mer till skojfriska hållet. Faktum är att estetiken får se sig besegrad för knappt användbara effekter. Men figurerna i Fright Features sätter en ny standard för kommande leksakslinjer och lyckas med hjälp av stenhård marknadsföring bli en av de mest sålda Real Ghostbusters-leksakerna. Linjen, som gavs ut 1988, är idag hyfsat lätt att komma över för en lägre summa pengar. I början av 89 kommer nästa linje figurer, The Real Ghostbusters Screaming Heroes. Precis som förra gången är det Peter, Egon, Ray och Winston och Janine som representerar de goda sida. Spökjägarna kom paketerade med mindre, lite rundare figur som kunde appliceras på magen och skruvas upp för att anamna så kallade skrikande ljud. Värt att notera är att Peter Venkmans tredje upplaga kommer paketerad med samma obegripliga laserrevolver som Kenner använde till sin Luke Skywalker-figur från Power of the Force-serien då den återintroduceras 1995. Men nej, skrikgimmicken fungerar verkligen inte och redan samma år får Fright Features sig en speciell uppföljare i linjen The Real Ghostbusters Super Fright Features. Oförklarligt nog kommer de 4 spökjägarna nu iklädda astronautdräkter. Genom att skira en liten spak på ryggen ändras figurernas ansiktsuttryck. Kenner bestämmer sig från och med nu att bara köra på säkra kort. Från och med 1990 och linjen The Real Ghostbusters Power Pack Heroes ser nämligen de 4 huvudrollerna ut precis som den första linjen, bortsett från nya färgkombinationer. Det roligaste med dessa figurer är att vi får se Louis Tully som actionfigur, alltså Rick Moranis smått nervösa revisor från filmerna. Under 1990 hinner Kenner även ge ut The Real Ghostbusters Slimed Heroes, där spökjägarna har fått vattenfeber och kommer paketerade med varsin löstagbar mask. Slimed Heroes är om möjligt ännu mer lik första linjens figurer och de gamla protonvapnen har gett sig en ny chans. Både figurerna i Powerpack Heroes och Slimed Heroes är idag ganska svåra att hitta, men när de väl dyker upp på till exempel eBay är de inte överdrivet dyra, inte ens i obruten förpackning. Kennes sista figurlinje med spökligan, The Real Ghostbusters Ecto Glow Heroes, kommer paketerade förpackningar med väldigt snygg artwork och stilrent vita förpackningar, och figurerna i sig kunde lysa i mörkret. Ecto Glow Heroes blir oväntat nog de sista Ghostbusters-figurerna att marknadsföras. Kenner fortsätter dock att knugga järnställena vid ritborden och fortsätter designa nya konceptfigurer fram till början 1991. Men Ninja Turtles är nu orubbliga kungar på actionfigurmarknaden, och Kenner kommer inte ens åt att försöka konkurrera med Playmates. Kenner lämnar en uppsjö prototyp av fordon, leksaker och tillbehör på huvudkontoret i Cincinnati. En vårdag 1993 öppnas ett lagermagasin och man hittar en hel uppsjö av ett flygplan som hette Ecto Bomber, som Kenner aldrig släppte. Man beslutar att släppa dessa förpackningar i USA, inte jättemånga, men tillräckligt många för att fordonet skulle få ett realistiskt värde i prisguider och under internets genombrott ett par år senare segla upp som en av Ghostbusters-samlarnas absolut största klenoder. Ecto Bomber blev sålunda de sista Real Ghostbusters-leksaken att släppas, fram till Kenners försök med en re-release i figurerna Extreme Ghostbusters ett par år senare. Men det är en annan spökhistoria.
Usch.
Är du tillbaka?
Ja.
Välkommen.
Tack.
Du, vet du vad?
Nej, det vet jag inte.
Vet du vad jag köpte de flesta av mina Ghostbusters-figurer någonstans?
Ullared.
Ja, precis. Ullared.
Samma här.
Kommer du ihåg den leksaksbutiken som låg vid parkeringen som hette Trollet?
Ja, oh, den som alltid luktade lera, kommer du ihåg?
Ja.
Just det, jag köpte en av mina allra första Transformers.
Ja, jag köpte både He-Man och då i stort sett alla Ghostbusters. Alltså, Åhléns på Öster i Halmstad och där på leksaksbutiken Trollet i GK, så minns jag att det var där jag köpte de flesta av mina Ghostbusters.
Jag köpte alla mina på GKs. Mm. Alltså inne på GKs.
Okej.
Ja, jag minns inte att jag köpte dem på det här Trollet.
Men vilka av alla de här figurerna hade du egentligen? Jag minns ju alltså, några, men...
Ja, jag hade ju aldrig den första serien. Jag hade ju bara de här Fright Features.
Ja.
Och då hade jag, ska vi säga, Ray, Winston och Janine. De var rätt fräsiga. Ray gillade jag. Det är min favorit.
Men den figuren är nog min favorit av alla Ghostbusters.
Mm. Alltså, ja, han ser verkligen ut som han gör i den tecknade serien.
Ja. Ray Stance i Fright Features. Ja.
Just det. Klämmer man ihop armarna så får han långa ögon och öronen ser. Fast jag fattar inte varför jag köpte hon Janine. Eller jag tror att de var jävligt billiga, så att min mamma typ tog eller några stycken bara till mig. Men sen hade jag ju också den gamla kärringen, Granny Gross, eller vad heter hon?
Ja, hon är rolig. Alltså det är den här...
Ja, det är verkligen en jättekul actionfigur. Alltså, en gammal kärring som liksom hela framsidan öppnas och blir en brutal monstertrut liksom.
Hon kan verkligen visa framtänderna, kan man säga.
Det är kärngrosset, kan jag det.
Jag kommer att ha det med den till kyrkans barntimmar. Och vad hette hon med glasögon?
Solbritt.
Ja. Hon var ju sån gammal. Det här var typ 88-89 var det. Hon var en riktigt sån gammal stofil. Så visade jag då min Granny Gross för henne. Titta den här tanten. Och det så drar med hennes hatt.
Alltså,
det här med, ja, hon sa det var det hemskaste jag sett. Och det sjuka jag tror verkligen menar det också, den kärringen. Det var det hemskaste jag någonsin hade sett.
Ja. Nej, det var därför jag ville ha den här figuren, för att du hade den.
Yes.
Ja. Sen hade jag, jo, jag hade ju den här gula bubblan med, som man trycker på baksätet där, så flyger den upp och så blir den sån här praying mantis, ska det vara.
Ja. Mm. Den gula Volkswagen bubblan Highway Hunter. Du, jag tror att det är nog mitt favoritfordon av alla Ghostbusters-fordon. Just för att de flesta Ghostbusters-fordon är inte så jävla kul. De har hela tråkiga Formel 1-bil och någon helikopter.
Ja, det är också precis som He-Man, att själva boxen är coolare än innehållet.
Ja.
Just den här är faktiskt, den är rätt fräsig.
Men artworken till Masters-figuren är ju extremt snygga. Här är det mer.
Ja,
ja.
Ja. Men det jag gillade med att man kan ju öppna bagageluckan, eller motorn sitter där bak på en bubbla.
Ja.
Och så är det liksom ett litet, motorn är ett spöke då, med ett ansikte på baksidan. Det var lite fräsigt när man upptäckte det första gången, kommer jag ihåg.
Ja, det är en schysst liten detalj.
Jag har ju kvar den fortfarande med den spöket i den. Så kunde man ha armen, du vet, hängandes ut på sidan.
Ja, de hade ju de figurerna för hur man skulle trycka in så att, ja, som vi har sagt, att håret
Ja.
reste sig på det.
Av monsterna hade jag... Jag hade en slimer, den som du bytte till sen.
Den som jag tyckte var smutsig, så jag fick för mig att jag skulle koka den. För jag
Ja,
tänkte, ja men
icke.
det, så försvinner all bakterier och sånt på den. Det har legat på din vind i så här många år. Och så färgen gick bort lite på den och började smälta och grejer när jag kokade.
Varför tror du plast är typ 100 grader?
Ja, men jag har aldrig hänt att du har kokat typ tandborste eller någonting för att få bort bakterier.
Nej, jag är inte så fattig. Nej, jag är inte så snål.
Ja.
Köper ny.
Där var det
Nej,
roligare då.
ja, jag vet. Men jag är monster, hade jag ju med det. Det var ju egentligen inte spöken, alla var ju mer monster.
Men de heter ju inte Monster Busters.
Nej,
Eller Mythbusters. De heter ju. Ja.
ja. Jag hade inte så jäkla många. Jag hade ju den här ringen i Notre Dame, som ser ut som ett fyllo. Vad hade jag mer? Jag kommer knappt ihåg.
Mumien. Som jag också
Mumien,
bytte till
just
mig.
det.
Ja.
Ja, som jag ångrar djupt.
Men
Jag blir
du hade
ledsen
ju.
varje gång jag tänker på det.
Ja, kan du ha. Du hade ju ett protonvapen också, hade du inte det? Också av Kenner.
Ja, just det. Jag har ju naturlig storlek och sen en sån här skumgummi-protonstråle man stoppar i och så vevar man och så snurrar den. Fan, den har jag velat ha kvar ju. Just det, sen hade jag ju också de här två fällorna som gör ju jätteont. Som känns farliga på riktigt. Det är en orange och en lila. Alltså man viker upp dem och så trycker man på tungan så stängs den här munnen och det gör svinont.
Ja,
Man
det gör
får den på fingret.
satans ont,
Ja,
gör
det
det.
gör
Ja.
den. Den fick jag ju av min granne när jag hade opererat mig när jag var liten.
Jaha, är det hon, den grannen?
Ja, just det.
Hon som jag spelade Ice Climbers med.
Ja.
Ja.
Vad hade du för skit?
Hey, jag hade ju alla fyra av de här allra första. Alltså de som ser ut
Just det.
som de gjorde i tv-serien. Och jag för mig att jag såg på någon lista, någon som någon av de här större sidorna hade gjort. Det var när Egon-figuren blev valt en av de snyggaste gestaltningarna ever. Alltså mest, vad ska man säga, representativ för vad den ska föreställa. Det kan jag hålla med om, men det jag kommer ihåg var att jag hade med den en gång och min mormors gamla pojkvän, om man kan kalla honom för det, den var ju över 70 då, men han frågade om den här Egon, jag hade, kom med den här Egon-figuren i handen, så frågade han direkt: Jaha, kommer du med Ingvar Carlsson i handen? Han var ju rätt lik ändå.
Ja, faktiskt lite som en sko.
När man ska göra actionfigurer så är robotar enklast att göra. För att om det ska bli likt det ska föreställa. Och sen monster. Och det som är svårast av allt att skulptera, det är ju människor.
Jo, det har man ju sett allt för många gånger tyvärr på alla såna här, allt vad de heter, vet, alla nya såna här movie maniacs och ja, men från alla skräckfilmer och Matrix och allt vad det är. Det är ju typ aldrig någon som är lik.
Men den här Egon ska ju tydligen då vara rätt. Om man ska dra parallellt till Star Wars-universumet så Darth Vader-figur och C-3PO-figur är alltså enklast att göra, så robotliknande. Och sen då Luke Skywalker och sånt är svårast.
Ja.
Och det begriper man ju. Ja, men sen hade jag lite blandade. Jag hade någon sån här rosa tjofräs som såg ut att man kunde stoppa in en banan i käften på den.
Det
Och
var
stoppa
inte den
in.
jag hade också.
Jo, det hade du säkert. Med en sån här liten knorr till svans.
Och just det, så kunde man skjuta iväg spöken. Så plupp, lät det så.
Och så hade jag varulven.
Som du hade målat med röd tusch på för att det skulle vara som ser ut som blod.
Ja, exakt. Jag kommer ihåg att jag lekte att den bet He-Man, så min gamla He-Man-figur. Och den då, så de förstörde jag helt med en sån
Jag
röd
tyckte att det
tusch.
var hemskt när jag såg att du har gjort det.
Ja, mina föräldrar hade betalt dyra pengar. Så hade jag
Det
där.
gör man så.
Ja, det är omöjligt. Men så hade
Det
jag
är omöjligt,
Bad
Magnus.
to the Bone Ghost. Det här skelettet hade jag också.
Ja, den är rätt.
Och det här
Ja, du
H
hade ju fler sådana här
Ja,
fraser som jag vill
herregud.
ha.
Och det här H2O Ghosts.
Ja, den har jag nu.
Blåa vatten, ja. Jag vill alltid ha Ecto One.
Hade inte du?
Ja, alltså jag köpte, det var en av de första stora grejerna jag köpte på eBay. Kanske 2000. Kanske jag köpte den. Jag hade ju aldrig när jag var liten. Ja. Vi kommer posta bilder på Facebook på alla de här figurerna. Plus ett par osläppta figurer och ett par osläppta, vad ska man säga, tillbehör också. Bland annat Egons labb. Ja, så kolla in den på Facebook när du lyssnar på det här.
Men såg du någonsin de här senare, de som är ganska ovanliga och dyra nu? De här som var liksom självlysande, de var
Ectoglow.
Ectoglow.
Nej, de släpptes ju 91 i USA. Och jag vet inte fast om de han kommer till Sverige faktiskt.
För då kommer till och med han Louis och...
Men han, ja. han såg jag i Ullared.
Mm.
Fast jag tror att det var de här Powerpack, alltså de som kom året innan. Kan
jag, ja. Ja, just det, de där, ja.
Ja.
Som hade typ några rustningar på sig.
Ja.
Ja. Ja. Ja, det var Ghostbusters för den här gången. Vi fortsätter med det i nästa avsnitt. Jaha, då får vi tacka för att ni har lyssnat. Och nu vill vi ju faktiskt att ni skriver till oss.
Ja.
Vad ni än vill säga oss, så skriv. Och lättast är väl att använda vår Facebook-sida till detta. Eller mejla till oss på pixelklubben64@gmail.com. Sen finns vi på Twitter, men den använder vi inte.
Det är mer pixelklubben64 och säga snabel och en att, va?
Ja, det är det. Jag säger egentligen inte att, det är bara här. Jag vet inte varför.
Nej.
Ja. Och skriv gärna iTunes-recension. Mm. Eller skriv, ja, om ni har något spel ni vill att vi ska spela eller vad som helst.
Du är?
Mm.
På tal om det här med skriva in och sånt. Man kan ju bland annat skriva in och skriva om man tycker om nästa veckas spel.
Det har varit kul om någon spelade med oss.
Ja, och vilket är nästa veckas spel?
Det är ju ett gammalt NES-spel. Det är Goonies 2.
Uff. Det är också jävligt bra musik. Den som inte loopar.
Jag kan säga att jag har inte spelat det här jättemycket och... Men jag minns att den Cyndi Lauper-låten var bra, men vi får se vad jag tycker om spelet egentligen.
Ja, det är en av de spelen som jag fick när jag först fick min Nintendo 8-bit i juli 90.
Jag vet detta, så det ska bli kul. Det känns som att det kanske är lite skilda meningar om det här.
Ja, ja, men det är kul om det kunde bli så verkligen, så det inte blir att båda gör... För att vi ger ju spelet oftast rätt samma betyg, men det är för att vi två har ju rätt lika spelsmak.
Det blir faktiskt
överlag,
så.
Ja.
Mm.
Ja, men då vet vi det, och vi kommer fortsätta prata om Real Ghostbusters-figurerna i nästa avsnitt också, ja. Och ja, sen avsnittet på oss blir ju Mega Man 3.
Yes.
Ja, det var det hela.
Så tack och hej.
Ja, jag hoppas ni förstår det, att vi tycker verkligen att det är jättekul att just du följer oss och lyssnar på oss.
Ja, annars har vi inte suttit här varje vecka, ju.
Nej, för jag tycker inte om att prata med dig egentligen, ju.
Nej, vi hatar ju, vi känner inte varandra egentligen.
Vi är sådana, om vi hade varit kända så hade vi typ såhär klagat på varandra i tidningar och sagt såhär taskiga grejer till varandra. Haft ett krig, vi hade rasat på varandra i tidningarna hade vi gjort.
Ja.
Du hade såhär Douglas rasar på sättet. Så.
Anklagelserna.
Anklagar han för stöld av hockeybilder och sånt. Ja.
Ja.
Ja, ja.
Just det, men tack för att ni lyssnade.
Ja, tack som fan till och med. För att ni lyssnar.